Den treenige Gudens, Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Från Lukas evangeliets fjärde kapitel med början från vers 15 till 20. Be att jag får läsa som inledning för orden lyder i Jesu namn. Och han lärde dem i deras synagogor och var respekterad av alla. Och kom till Nasaret där han hade och gick på sabbaten till synagogan och gick för att läsa. Han gav Jesajas profetens bibel. Och när han öppnade boken såg han platsen där man säger: Herrens ande är över mig. Han har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet. Och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sade: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Och de frågade: Är det inte Josefs son? Amen. Kära åhörare, vi behöver vända oss till våra böner till den himmelske Fadern att han skulle befria sin tjänare från onödig rädsla och skulle ge ett tal som passar honom så att en åhörares troskrift kunde bli vederkvickt och jag skulle få känna och du ska få känna att vi följer i fårens fotspår. Texten i vår Lukas evangeliet leder oss till en mötestillfälle på den tiden och Jesus är där i synagogan. Ändå skulle jag vilja lyfta fram några tankar härifrån Bibeln och minnas vad Lukas och Matteus, evangelisterna, vill berätta om de tillfällen när Jesus hade fötts till världen och vad som hände under den tiden i världen. Här har Matteus skrivit om det att när Jesus hade blivit född och de vise männen hade gett sina gåvor så börjar Herodes söka efter den barnet för att döda honom. Och till detta ger Gud en sådan visdom och sänder ett meddelande via ängeln till Josef. Ta ditt barn med mor och fly till Egypten. Till konungen Herodes söker efter barnet. Och så gör Josef så som han hade blivit tillsagd. Han tar barnet och dess mor och flyr till Egypten. Och om detta har också gamla förbundets profet genom Hosea skrivit att jag fann min son ifrån Egypten. Så skriver Matteus vidare om när de hade varit sin tid i Egypten. Så på nytt uppenbaras en ängel för Josef och säger: de är döda som har försökt döda barnet. Återvänd till Israels land. Och så lyder Josef igen och tar barnet och modern med sig och återvänder till Israel. Josef hör där att Arkadeus är det som följer, ja, han förflyttas till Nasaret i Galileen och på nytt uppfylls Bibeln att det kommer en konung som kallas för Nazaré. Sådana här saker kom fram redan i tidigt skede som tack vare Guds råd och ledning så sker allting enligt hans vilja. Så att Guds räddningsplan för den syndafallne människan kunde fortgå enligt hans vilja. När vi sedan fortsatte och barnet blev växte och vi kan läsa ifrån Lukas evangeliets början hur hans föräldrar varje år skyndar sig till påskhögtiden i Jerusalem, till påskfesten i Jerusalem. Och här berättas om hur Jesus som ung var med dem. Och så fortsatte påskhögtiden där och det blev dags för dem att bege sig iväg hemåt. Så händer egendomliga, underliga saker som är uppskrivna i Bibeln. Att när dagen hade gått och när de återvände så blev pojken kvar i Jerusalem. Och det märkte inte Josef och modern Maria. Och det är förunderligt att de gjorde en dags resa när de återvände ifrån festen i Jerusalem. Och därefter började de fråga och söka när den här ynglingen inte var med dem. Bland vänner. Att när, så som Bibeln säger, att de kunde inte hitta honom utan de återvände till Jerusalem. Här, när jag läst det här bibelstycket har jag precis som gått igenom och funderat över att här finns också en lärorik plats. Att även om det är en helt vanlig sak som lyfts fram här, att Jesusbarnet inte följde sina släktingar utan blev kvar i Jerusalem så som vi lär i Guds rike väldigt tydligt även idag. Frestaren och människans sinne kan locka och säga att det är bra att du följer den här gemenskapen och lever så som de lever, så kommer det att gå bra med dig till syvende och sist. Alltså, menar att det räcker för människan, att det räcker att man har släktingar som är troende. Om du följer dem och deras gemenskap, och även om du inte har hjärtats tro, så uppmanar Bibeln att de var tvungna att återvända till Jerusalem. Och jag menar inte att Maria och Josef då inte skulle varit troende, utan det är Guds ords lära, så som den här saken kommer fram. Och sen säger Bibeln att efter 3 dagar hittade de ynglingen i templet. Han sitter och diskuterar bland sina lärare, som förundrades över hans svar. Och föräldrarna förmanade naturligtvis sonen: varför gjorde du så här till oss? Vi visste inte vart du var. Och han svarade: jag ska vara där mina fäder är. Och Bibeln säger: där mina egna är ska jag också vara. Och Maria tog emot dessa ord i sitt hjärta. Och sen läser vi vidare från Lukas evangeliets 2 kapitel, början, att Jesus begav sig med sina föräldrar och återvände till Nasaret och var lydig dem, och modern tog emot dessa ord i sitt hjärta, och Jesus växte i visdom, i nåd och allt inför Gud och människor. Jesus var lydig sina egna föräldrar. Och jag hoppar här direkt till katekesens blad som stöd till det här bibelstycket. När vi därifrån läser, så som i tidernas begynnelsen Gud gav de 10 budorden att skydda människan. Jag läser 2 ställen därifrån som texten hänvisar till. Ett är: hedra din moder och din fader. Och sen tar Luther förklaringen här, att hur man ska hedra sin moder och fader, hur det går till. Luther börjar förklaringen att vi ska älska och respektera Gud, så att vi inte ser ner på eller gör våra föräldrar arga eller vår överhet, utan håller dem i respekt. Vi betjänar dem och är lydig dem och håller dem som kära och dyrbara för oss. Kära åhörare, finns här i Jesu exempel någon koppling till detta när vi läser det i Lukas evangeliet? Att han var lydig och att han då växte i visdom och nåd inför Gud och människor. Så kommer vi till texten som jag läste ur, att han kom sedan till Nasaret där han hade vuxit upp. och gick till synagogan på sabbaten. Och jag vill lyfta fram ett annat ställe här ifrån de råd som Gud ger till människosläktet och människobarnen. Att när han ledde dem till att lyda hans ord, så i tredje budet säger han hedra eller helga sabbaten i tredje budordet. Och så säger där hur det går till i praktiken och säger att vi ska älska och rädda Gud så att vi inte ser ner på predikan och Guds ord utan håller den för helig och gärna lyssnar och lär av den. På nytt ett vackert exempel som vår frälsare Jesus ger, att han gick till synagogan så som han brukade. Ordet synagoga är säkert bekant för er åhörare. Skulle kunna säga att han gick till kyrkan, eller skulle man kunna säga till templet. Men i alla fall en plats där man läste och förklarade och lyssnade till Guds ord. Detta är ett bra råd ännu för Guds barn, att vi skulle orka och skulle be om krafter ifrån den himmelske fadern. Att vi gärna skulle gå för att lyssna till Guds ord. Och jag ser sommarmötesfolket här mest här i tältet, men även lite bredare. Så skulle man fråga dem, varför har du kommit hit? Så får vi säkert svaret att vi gärna kommer hit och vi har länge längtat efter att få komma till sommarmötet. Men man lyssnar till Guds ord även i mindre tillfällen där man läser Guds ord och rent predikar. Som Guds barn, troende, också som föräldrar, ber vi om råd att fostra barnen så att som en naturlig del att vi anordnar möten, vi tar del i mötena, lyssnar till Guds ord och predikan och tror så som man förklarar Guds ord där. Från min barndom, som är några årtionden sedan, även då var dagen eller livet på en söndag var en annorlunda dag än en vardag. Barnen kläddes i söndagskläder. De var inte samma kläder som vi hade under vardagen. I lantbruket så där vi bodde på landet, så ordnade vi saker och ting så att vi kunde vara lediga på söndagen och stanna upp inför Guds ord, och barnen råddes att gå till söndagsskolan. Och så gjorde vi där jag växte upp på landet. Och i söndagsskolan fick vi höra Bibeln läsas och vi fick sjunga sånger och höra evangeliet och tro de egna frestelserna och synderna förlåtna i Herren Jesu namn och försoningsblod. Och så vidare, att när man anordnar möten att man ser till att det finns tid att delta i att lyssna till Guds ord. Dessa ord mitt i den här tiden känns väldigt viktig. När det i vår tid, livet runt omkring är sådant att även söndagen skulle vara fylld av allt möjligt som man behöver göra och stress. Att man inte skulle ha tid att lyssna och stanna upp inför Guds ord. Den här gången läser vi att han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. Bibeln säger att bokrulle, så som det säkert var, det var alltså inte en bok så som vi ser den här framme. Och han börjar läsa därifrån det som Jesajas på sin tid hade skrivit. Den uppenbarelse han hade fått av Guds ord ungefär 700 år innan Jesus blev till människa. Så ger Guds ande genom Jesaja sån här kunskap. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebök till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet. När Jesus sedan fick hälsningar från Johannes. När Johannes var tillfångatagen på grund av sin tro och han sände sina egna lärjungar att fråga, är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Johannes, en stark ordets förkunnare, känner att fråga, har jag talat rätt saker? Som han ber att fråga Jesus. Jesus säger att, säg till Johannes att säg att det är jag. Nej, vad säger han? Vad säger han? Här har det sagt till oss. Säg till Johannes på nytt vad ni hör och ni ser. Precis som samma ord. Det blinda får sin syn. Lama kan gå. Spetel ska bli rena. Och de fattiga får höra evangelium. Så Johannes brev kan vi läsa om hur Jesus svarade att man skulle hälsa Johannes. Det är precis som vi i den här tiden, precis som om orden skulle ta slut, en vän bekant skulle fråga, berätta om din tro, hur du tror och så vidare. Så skulle vi kunna säga med samma ord att kom och se, lyssna vad som predikas här. Kom för att lyssna på Guds ord. På detta vis kommer fram Guds rikes budskap, det kallande budskapet. I det här stället finns många Jesu underverk, mirakel, med vilka han vittnade om sin gudaktighet. Och det berättas att han gör dessa mirakel för att ni skulle tro att Gud har sänt mig. Och så talar alltså Jesus om dessa saker. När Johannes får dessa hälsningar så lär Jesus vidare att förkunna ett nådens år från Herren till de fattiga. Det goda budskapet är evangeliets budskap. Och när en människa som känner sina synder får höra förlåtelsens ord enligt Bibeln, om vilken det berättas i slutet av Lukas evangeliet. Jesus säger när han sänder sina egna, gå och predika bättring och syndernas förlåtelse. I mitt namn, med början ifrån Jerusalem. Och också där, när vi läser Jesu bergspredikan, det här lyfter fram kännetecknen för den salige. Och det berättas inte hur man blir salig, utan hur en salig människa är. Och det sägs att de sorgsna blir tröstade. Och det sägs där hur sådana som själva är på trosväg och känner sig ringa får höra tröstens ord. Det är ett sånt här budskap som vi vill förklara och förkunna också på detta möte till åhörarna. Var vi gott mod. Ännu idag är detta Guds ords kraft, är i kraft, och man får ändå tro sina synder förlåtna. Och när Jesus gjorde dessa tecken så lyftes också fram hur de blinda får sin syn och döva kan höra. Vi minns det här stället från Bibeln, där Jesus, när han gick med människorna, bland människorna, så satt en blind man ut med vägen, och när han hörde att det var många som passerade där så började han fråga: vem gick förbi? Och man säger till honom att det är Jesus från Nasaret som passerade. Och den blinde mannen höjer sin röst och säger: Jesus, Davids son, benåda dig över mig. Han säger inte Jesus från Nasaret, utan säger Jesus, Davids son. Och vi kan förstå från detta att han hade hört Jesu undervisning och förstått att Jesus, Guds son, hade kommit för att frälsa syndiga. Bland människorna kan man känner de att de besvärade och ber när han skriker att han ska hålla tyst. Men då höjer han sin röst ytterligare och ropar: Jesus, Davids son, benåda dig över mig. Jesus stannar då upp och ber människorna att komma med honom till sig. Sen ställer han en väldigt vacker fråga, en bra fråga: vad vill du att jag ska göra för dig? Och den blinde mannen säger att jag skulle få min syn åter. När vi så här inför Guds ord och på möten i enlighet med Bibeln förkunnar syndernas förlåtelse i den allmänna predikan, och när Gud ger krafter att tro, så är det helt i sin ordning. Det är riktigt och det är korrekt. Och någon gång har man behövt även be med ord och beskriva. Vi behöver säga att får jag tro den och den saken förlåten. Och man behöver liksom, precis som Jesus ställer frågan här: vad vill du att jag ska göra åt dig? När vännen ångrar sina synder och säger detta, då renar Guds rikets evangelium också den saken. Vi är inte bättre, frommare eller renare när vi bekänner vår tro så här och får våra synder förlåtna. Utan att det skulle vara lättare för oss att vandra som Guds barn i Guds barnaskara på den smala vägen. Jesus säger till den här mannen: du får din syn åter, din tro hjälpte dig. Tillställe när han till Johannes svarade, säger han att de spetel ska bli renade. Och vidare när Jesus rörde sig bland människor så kommer till dem 10 spetälska män. Dessa ber att benåda dig över oss. Och när Jesus stannar upp vid dem så mötte han 10 spetälska män som stod bakom där längre bak och höjde sin röst: Jesus, kära mästare, benåda dig över oss. Och när han såg dem sade han till dem: gå och visa er för prästerna. Och det skedde så att när de begav sig därifrån blev de rena. I det här stället finns mycket vackert bildspråk i Bibeln. Jesus säger här: gå och visa er själva för präster. Här finns en hänvisning till 3 Mosebokets ställe där man råder att hur en spetälsk ska visa sig för prästen, och prästen ska konstatera om han är ren eller ska man behöva stanna i isolering ytterligare. Men Jesus lyfter här fram ett ställe från Gamla testamentet som stöd och säger att gå och visa er för prästerna, och alla beger sig iväg och blir rena. De trodde på Jesu ord. Och sen får vi en förunderlig lära när vi sedan läser här att en av dem, när han hade blivit botad, återvände och ärade Gud med hög röst och gick ner på knä inför honom, gick ner på sitt ansikte framför honom och tackade honom. Och han var en samarier. Och Jesus frågade honom: blev inte alla botade? Var är de 9? Ingen annan återvände för att ära Gud än den här främlingen. Föregående versen sades en samarier, och sen sades här bara den här främlingen återvände för att ära Gud. Här kommer en kopplingspunkt till Hebreerbrevets 11:e kapitel där vi kan läsa om de gamla förbundets troende som genom tron gjorde sådana saker som Guds ord rådde dem att göra. Och från Abraham berättades att genom tro begav sig Abraham till ett främmande land, bodde i hyddor tillsammans med Isak och Jakob, såsom främling i ett främmande land. Kära åhörare, när du bekänner din tro mitt i den här världen och de situationer som finns i världen, och du lever så som Guds ord råder som en troende människa, så känns det här kännetecknet som att det kommer väldigt nära. Jag känner mig som en främling mitt i den här tiden. Och jag måste säga också den saken att troende arbetare är respekterade. Man anställer dem gärna, man litar på dem. Men frestaren, mörkrets första, vill alltid lyfta fram sådana saker. Att precis som man skulle bli liksom, inte få vara med, eller man blir åsidosatt som troende. Alla i vår tid vill vi att alla ska få tro fritt. Men känns det ändå som att när vi tror så som Bibeln undervisar, att det är precis som att vi som lever enligt Guds ord, att vi blir placerade åt sidan och liksom inte har samma värde som andra. Det är sånt som jag tänker på när jag läser detta bibelstycke. Befrielse för de fångna. Fast det här sägs så här vardagligt, så menas inte en sådan som har blivit tillfångatagen på grund av att man brutit mot en lag, att den skulle bli befriad när man får bättringens nåde. Och nåden lär oss att vi ska ta ansvar för det timliga brottet som vi har gjort, men när Gud ger bättringens nåd så får man så som troende med ett annat, en annan inställning och med annat sinne känna att jag har ingen anledning till rädsla, utan jag har fått mina synder förlåtna. Och i fängelserna håller vi, i de här anstalterna håller vi också andaktsmöten. Och där finns också sådana som har fått bättringens nåd, som har vuxit upp i troende familjer. På detta vis Jesu exempel, företal, predikan, är sådant som vi vill lyfta fram i Guds rikes predikan. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Jag tänker att där så åhörarna koncentrerade sig på att lyssna och se på Jesu lära, undervisning. Och sedan sägs här att då började han tala till dem och sa det. Jesus talade nådens ord till dem. Och det är detta nådebudskap som vi vill förkunna också idag. Guds nåd räcker och vill lyfta upp dig. Du får tro dina synder förlåtna i vår Frälsares Jesu Kristi namn, i Jesu namn och blod, alla synder är förlåtna. Sen när vi fortsätter vår text så läste vi en intressant sak, att alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun, och de frågade: är det inte Josefs son? En fattig person, en ringa person. Han hade behövt vara en välutbildad, kunnig i teologi. Men det är ju Josefs son. Vi känner ju hans familj. Hur kan han tala och säga att Guds ord rike har kommit nära, fast en Guds egen son förkunnade att nu har Guds rike kommit nära, gör bättring, tro evangelium. I föregående vers talades också en viktig sak, att det sades att idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Guds rikes predikan och bättring är dagens, den här stundens predikan för den som söker efter frid till sitt samvete. Man sänder inte iväg någon för att göra goda gärningar, utan man säger enkelt: här och nu får du höra syndernas förlåtelses predikan. Och Gud ger kraft att tro, det är i Gud. När man råder så här enligt Guds ord, så som Jesus här säger, att nu hör ni att detta skriftställe går i uppfyllelse. Och det är sant, det som Jesaja skrev på sin tid. Att jag predikar nu detta för er, detta goda budskap, för att bota brustna hjärtan, befria de fångna under synder, befria människor till frihet undan fångenskap. Och vi förstår hur stora saker det sker när någon får tro sina synder förlåtna. Att man förflyttas från mörkrets välde till Guds käre sons underbara välde och rike. Så underbart är evangeliets budskap. Också nu vill jag förkunna den här kallelsen till dig som längtar efter Guds, längtar efter frid till ditt hjärta. Du får tro alla dina synder, otro och allt förlåtet i Jesu namn och blod. Du åhörare som vandrar som troende, ung eller gammal, du får vara vid gott mod. Dina saker är bra när du får tro Guds rikes evangelium. Såväl små och yngre åhörare, det är underbart att se så många av er här. Detta är det goda budskapet, man får tro sina synder förlåtna. Innan jag avslutar, för egen del vill jag fråga, får jag tro också mina synder förlåtna? Så här vill jag tro. Amen. I Jesu namn. Amen.